What really matters is what you like, not what you are like.
People like Coldplay and voted for the Nazis. You can't trust people, Jeremy.
I am the enemy.
Yo, that is messed up, yo. I am not gay, and I sure as hell ain't no fish, all right?
What would you do if you had $1 million?
I'll tell you what I'd do, man. Two chicks at the same time, man.
I made a huge, tiny mistake.
Cool.
Do you ever just get down on your knees and thank God that you know me and have access to my dementia?
Fishing relaxes me. It's like yoga, except I still get to kill something.
The Force is with you, young Skywalker.
Hej och välkomna till avsnitt 2 av Top 5 Podcast.
Höll du på att glömma bort vad vi heter?
Ja. Men som sagt, jag är vakis idag.
Ja, det är helt okej.
Och så det blev liksom en blandning av konstpaus och så här, minnesförlust.
Vad är det här för podcast, Elin?
Det är Top 5 Podcast. Där vi listar saker varje vecka.
Vilka är de här sakerna?
Det kan vara allt från film till musik till tv till...
Kakor, tänker
till kakor.
Jag.
Till kakor. Ja, that would be a good episode.
Ja, men ja, så får vi liksom äta kakorna live under avsnittet, då tänker jag.
Ja, fast då får vi ju smackljud med det, rätt äckligt.
Ja, men vad fan. Allt för konsten.
Okej. Okej, jag bara tänker på lyssnarna.
Mitt namn är Anders Brunlöf i alla fall, Elin.
Ja, och jag är Elin J.
Elin J, du vill gärna använda Elin J.
Ja, för det finns skitmånga Elin Jonsson.
Ja, men, ja.
Och det är så här en grej från, ja, men det har blivit liksom ett smeknamn som jag har haft sedan tonåren. För att när jag gick i högstadiet så läste jag avancerad engelska. Mm. Och vi var 4 stycken Elins i den avancerade engelska gruppen. Så alla fick liksom Elin och en bokstav.
All right.
Yes.
Och då blev du Elin J.
Ja.
Vilken tur att det inte fanns någon Elin Jansson.
Ja, en jävla tur.
innan vi går in på veckans avsnitt.
Mm.
Game of Thrones.
Ja.
Spoiler då för senaste säsongen av Game of Thrones. Men vad tyckte du?
Alltså jag har... Jag är lite... är besviken.
Mm-hmm.
Men jag är mer besatt än någonsin, alltså, av den världen. Jag spenderar liksom jättemycket tid dagarna sedan avsnittet kom ut och typ läsa på om shit. Typ igår googlade jag typ vad är signifikansen av vargarna i Game of Thrones. I need to know.
Är det för att du behöver söka tröst för vad som hände i sista avsnittet?
Nej, det är det inte. För jag är övertygad om att han inte kommer dö.
Är det där? Ja. Du är en av dem, alltså?
Ja, jag är en av dem.
Shit. Och vad är din primära teori då?
Att det är jävligt lägligt att Melisandre kom till Castle Black då hon kom till Castle Black.
Ja, just det.
Tänker jag.
Ja, för de visar ju väldigt noga att hon kommer tillbaka till Castle Black. Det har du rätt i. Men vad tänker du att det ska hända då? Ska han bli en jävla Fire Demon? Eller
nej, jag tänker ju, för hon är ju prästinna i liksom The Cult of R'hllor, eller hur man nu uttalar det. Och de kan ju återuppväcka folk. Han med ögonlappen har ju gjort det. Har de ju visat i tidigare säsonger. Så rent logiskt så borde hon också kunna det, tänker jag.
Ja.
Och jag tänker kanske det, att det offret hon gjorde som var helt fruktansvärt, att det kanske kommer hjälpa henne att genomföra det liksom.
För senast, nej, det var när hon låg med honom ju. Ja. Mm. För han är ju död nu i alla fall, det får man väl anta.
Nej.
Stannis.
Ja, Stannis, ja. Jag tror du menar Gendry.
Ja, nej.
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 Ja.
Ja, men det var en bra säsong ändå när allting kom omkring.
Jo, alltså den, men jag är så här, ja, men jag ville ju rita The Sand Snakes, men de var inte alls så coola som jag hade hoppats på att de skulle vara.
Okay.
Så jag är lite besviken på dem. Och jag är lite besviken på typ hela Dorn-grejen överhuvudtaget.
Ja.
Och så. Men i övrigt, it was a good season.
Ja, men det tog ju sig till slut ändå. Alltså det var väldigt mycket transportsträcka fram till den sista, liksom andra halvan av säsongen.
Mm.
Då det faktiskt började ge fäste.
Mm.
Sen var det lite freaky med faceless-guden och de jävla ansiktena.
Jag tycker att det var så jävla ballt hela den grejen. Alltså första gången hon kom in i det, vad är det, ett tempel? Det är ju för fan som ett museum typ.
Ja, men typ, ja.
Det var så fantastiskt gjort. Och jag älskar verkligen alla de bitarna.
Och jag är så glad att se han igen.
Ja, jag älskar honom.
Har han ett namn?
Jacken Jagar eller någonting.
Okay.
Jag kan inte uttala det.
Som för han var väl med först i säsong 3, va? Och hjälpte henne då, vill jag minnas.
3 eller 2 tror jag att det var.
Ja, ja. Han var jävligt cool då i alla fall. Han fortsätter vara cool nu.
A girl has no honor.
Okej, men vad ska vi prata om idag då, Elin?
Vi ska prata om 80-tals tonårsfilmer.
Shit, det här känns som ett kärt ämne.
Ja, det är det ju.
Den här veckan har vi gjort våran topp 5 lite annorlunda. För senast så skalade vi ner våran topp 5 och det var liksom innehållet i avsnittet. Det vi insåg då, det var ju att vi pratade mer om filmerna som inte kom med på topp 5-listan än de som faktiskt kom med.
Ja.
Så vi har gjort lite prep work nu.
Ja. Väldigt duktiga.
Ja. Så vi börjar på plats 5.
Ja.
Vad hittar vi där?
Vi hittar Heathers där.
Och det här är, om jag har tolkat dig rätt, så är det här en liten hjärtefilm för din egen del.
Ja, jag älskar Heathers. I love my gay son.
Ja.
Den är fantastisk ju, på så många sätt.
Ja, jag tycker på några sätt, men du får börja.
Ja, men det är hela tonen i filmen är helt fantastisk. Hur morbiden är. Finns massa liksom guldrepliker. Och Winona är cool och snygg. Christian Slater är cool och snygg.
Winona är cool och snygg, det ger det. Men vi har ju bråkat här innan vi tryckte på inspelningen om Christian Slater, för jag hatar ju honom.
Men jag kan förstå varför.
Alltså jag känner rakt ner i benmärgen så finner jag en avsky för Christian Slater. Mer än nästan alla andra skådespelare.
Men är det typ som, för jag hatar Tom Cruise.
Ja.
Är det så här, för han
jag
är,
gillar ju Tom Cruise.
Han är ju en bra skådis, kan jag åtminstone erkänna att Tom Cruise är. Men jag har ju ett helt omotiverat hat för honom. Jag blir så här typ provocerad när jag ser honom i bild.
Ja, det är ju intressant, för att mitt hat för Christian Slater, det utgår ju från skådisen Christian Slater. Jag tror han är säkert är jättetrevlig som person, men jag har ju bara lärt känna honom som skådespelare liksom, som inte kan skådespela.
Kan det inte bara vara att han har så här lite nasal röst och lite så här, att han är lite västlig?
Han är ju så jävla fake i allting han gör. Det är väl det som är grejen.
Men hur då
fake? Allting är en jävla act på ett dåligt sätt.
But that's his job though.
Ja, men, nej, en bra skådis gör ju så att det ser ut som att det inte är en act. Ja. Fast det är en act. Det klarar inte Christian Slater av, för att han besitter inte kompetensen.
Jo, men annars skulle han ju inte få jobb.
Fast har han något jobb nu, Elin? Allvarligt
talat. Men han var väl med i någon serie där han var typ så här, löste brott och sånt. Och så han har väl haft...
Gills det här som tv-serie? Min fråga då.
Jag vet. Jo, det är klart att det gör. Det är ju det nya. Men han har väl haft alkoholproblem och sånt, tror jag.
Ja, men det borde han ha.
Ja.
Han borde supa bort sina bekymmer.
Jag har ingen talang. Jag dricker bort mitt liv.
Vet du vad den svenska titeln för Heathers är?
Ja, häxor, läxor och dödliga lektioner.
Det här är en liten röd tråd för 80-tals filmen rent generellt, känns det som. Men även 80-tals tonårsfilmen. Att det är urusla svenska översättningar.
Ja.
Och det, jag menar, ja visst, häxor, läxor och dödliga lektioner, det kanske säger lite om vad filmen handlar om, men Heathers är ett så mycket bättre namn.
Mm.
För att ja, det finns 3 stycken som styr skolan som heter Heather,
ja,
som inte har sett precis filmen. Men jag håller med dig annars om att filmen har en alltså den sticker ut i den här skaran.
Mm.
Det är ju svart humor när den är som bäst.
Ja, men och liksom scenografin och färgsättningen i filmen är ju genomtänkt på ett helt annat sätt än vad de andra filmerna i topplistan är. Det finns liksom en estetik till den.
De sista 20 minuterna är ju tafatta dock.
Ja.
När det ska bli liksom suspense och typ thriller action. Nej.
Ja, det är lite fel tonträff där. Men det kan man ta, tycker jag.
Vad är JD's liksom poäng? Vill han bara se världen brinna? Är han Joker på 80-talet?
Jag tror att han är lite Joker.
Ja.
Ändå. Han var den första Jokern. Jag, han kanske... Jokern baserades kanske på JD. Men det är ju rätt mycket sånt så här... Nu, jag är inte säker på om det framgår om JD är överklass eller inte. Men det är ju liksom ett genomgående tema lite i 80-tals tonårsfilmer. Att man alltid har den rika snubben som ger zero fucks. Verkligen. Så det kanske är hans stil. Att han bara är liksom jävligt bortskämd. Och van vid att kunna göra saker utan konsekvenser liksom.
Jag såg den här filmen för första gången på din inrådan ganska nyligen. Och jag blev ju förvånad först, men sen så hittade jag liksom filmen sin, vad ska man säga, sin ton.
Ja.
På ett helt annat sätt, och då köpte jag den till viss del. Men hade det varit min egna lista så hade den inte funnits med.
Nej, det kan jag förstå. Men nu är det här ett samarbete.
Så är det. Och det, ja, även om Christian Slater är kass så kan jag ändå se kvaliteter i filmen som sagt.
Mm. Och han är ju så snygg i den också. Oj, oj, oj.
Ja, men det är väl därför han fick roller för, tänker jag.
Ja, det måste du ju vara.
Because of looks.
Mm.
För han har ju aldrig varit bra på skådespelare.
Shh!
Nej, men det var erkänna det. Han har inte det.
Men jag ser inte det alltså. Jag ser inte det.
Är det allvarligt nu? Är det allvarligt?
Jag ser inte hur han är en dålig skådis.
Och hans fake accenter och du vet.
Men han pratar ju alltid likadant. Det kan väl inte vara någon fake accent då?
Hela han är fake.
Nej.
Annars så tycker jag ändå att baserat på de filmerna som jag har sett nu då, för att researcha inför det här, så finns det ju oftast så här stora skådisar i små roller.
Ja.
Längre ner i rollistan, men inte så mycket i Heathers.
Nej.
Vilket jag tyckte var konstigt. Det är väl typ Shannon Doherty heter hon så. Som var det Melrose Place eller var det
Beverly Hills var ju hon med.
Okej, kan vi ta den här, kan vi ta en sekund och förklara skillnaden mellan Melrose Place och Beverly Hills?
Det är inte så stor skillnad egentligen. Det är ju bara det att Beverly Hills utspelar sig på en skola och Melrose Place utspelar sig i ett bostadsområde med äldre personer. Eller de var väl typ jämnålder de som spelade, men de spelade olika åldrar.
Oh yeah.
Typ.
Var det någonting du tittade på när du var yngre?
Jag kollade ju på Beverly Hills. Men jag hade nog inte kanalen som visade Melrose Place. Så jag har inte sett så mycket Melrose Place.
Vilken är det som har den här bra öppningslåten?
Det är Beverly Hills.
Ja, då gillar jag Beverly Hills bäst.
men Melrose Place har typ ett liknande intro. De måste anlita typ samma kille.
Ja, det skulle inte förvåna mig. Ska vi gå vidare?
Ja.
Då landar vi på plats nummer 4 och där har vi en... Ja, det, så mycket mer klassiker än så här kan det väl inte bli?
Nej.
Say Anything.
Ja. Eller Snacka går ju. Som det heter på svenska.
Alltså, ja. Say Anything är ju fortfarande en bättre titel.
Ja.
Den här sticker också ut lite grann tycker jag.
Mm.
För det finns oftast ett genomgående tema annars, men den här, jag vet inte riktigt vad den här handlar om eller vad sensmoralen är eller vad den vill säga. Mer än att det är en audition för hur snygg John Cusack kan vara.
Ja, och hur charmig han är.
Ja, men det är den här rollen John Cusack ska spela.
Mm.
Alternativt lite bittrare då, som Rob Gordon.
Ja.
Men han ska ju vara alternativ.
Ja.
Och snäll.
Ja.
Och snygg.
Ja.
Men vad fan har han för rock på sig?
En trenchcoat, thank you very much. det är ju, alltså, tänkte du på att JD också har en trenchcoat?
Ja, Faktiskt. Nej, jag tänkte inte alltså, på det.
Faktiskt. Jag tror att det är en trenchcoat med i 4 av de 5 filmerna. Shit. På våran topp 5.
Jo, men det är det nog. Nu när jag tittar listan också. Det är en röd tråd.
Uh-huh. Ja.
Vad gillar du mest med Say Anything?
John Cusack.
Ja, men visst,
inte
Diane
Court i alla fall.
Nej, för hon är inte så vidare bra.
Nej.
Och jag, alltså, varken som skådespelaren bakom eller karaktären som skriven så är hon så vidare bra. Det är liksom mest en...
Ja, men man undrar ju liksom, vad fan ser du i Diane Court egentligen?
Ja, men det är ju en trofé. Så det är väl lite som talar emot filmen i så fall, att den målar upp som att det vore ett pris.
Ja.
Någon ska vinna.
Fast jag tycker ju att det är härligt att han vill ha den smartaste tjejen i skolan.
Ja, det är uppfriskande.
Ja.
Och sen är det också uppfriskande rent generellt från den här tiden att jag inbillar mig i alla fall att man hade ett ganska hälsosamt, vad ska man säga, hälsosamma attribut på vad som gjorde en kvinna eller man vacker.
Mm.
Dels så rimmer det väldigt väl med hur man ser på folk idag. Jag säger inte att dagens mått är de perfekta, men alltså, de som är vackra i 80-talsfilmerna är oftast vackra idag också.
Mm.
Medan 90-talet klev in och gick åt ett annat håll.
Lite ja, grann. Pamela Anderson-hållet liksom.
Ja, fast... Ja.
Jag tycker alltså inte jag förstår ju att hon säkert har imprintat på män i min generation på jättemånga sätt. Och det är på inget sätt ett judgment på Pamela. För hon är ju jättevacker. Liksom. Men...
Hon är ju lite mer som Megan Fox, det vill säga osar sex.
Ja.
Vilket inte rimmar med vacker i mina ögon. Eller mina öron heter det nog.
Jo, nog kan det vara det. Men det är ju annorlunda. Liksom. Det är ju en annan estetik. Liksom.
Ja, det handlar ju också om vad man läser in i olika ord. Som, ja, jag har svårt att sätta vacker och sexig. Alltså det är klart... Ja, nu
men inte någon sorts Madonna-hora-grej då?
Jo, kanske. Lite. Jag känner att jag har målat in mig i ett hörn här nu. Så tillbaka till Say Anything.
Ja.
Cameron Crowe.
Ja.
Han har gjort mycket bra.
Han har ju det.
Det är nästan så att vi skulle ha gjort en topp 5. Och där är ju väldigt mycket Tom Cruise också. Eller i alla fall 2 Tom Cruise. Som jag kommer att tänka på.
Oj, oj.
Men vad är grejen med Tom Cruise då?
Alltså jag vet inte. Mitt hat för honom har funnits... Alltså så länge sedan. Alltså typ jag var 11-12 år.
För mig så... Alltså...
Och det kommer verkligen från ingenstans.
Då sitter det i ryggmärgen.
Ja.
Du kan inte förklara det, du bara känner det.
Ja, precis.
Nej, för mig så var ju Tom Cruise lite vad Christian Slater var upp till det att han gjorde första Mission Impossible och blev en av världens absolut bästa actionskådisar i mitt tycke.
Ja, alltså det finns en film jag gillar med honom och det är ju En vampyrs bekännelse.
Aha.
Den kan okay. Jag se utan problem.
Men Top Gun då?
Det är den där de flyger, ja. Nej, jag minns inte den. Ja, men det är den där I feel the need for speed, va? Eller?
Ja, nej. Eller? Nu blev jag osäker. Jo, men det är det. Det är det. Och väldigt mycket, alltså du vet, beachvolleyballscenen och homoerotiska undertoner och
ja, jag har förstått att det ska vara det, men jag minns det inte.
Ja, shit, det är nästan så att det är hemläxanivå på det där.
Ja, jag får fan.
jag är beredd att göra Tom Cruise snart, för att alltså, han har gjort väldigt, väldigt mycket bra. Vi hamnade på Tom Cruise för att vi pratade om Cameron Crowe. Och
ja.
Cameron Crowe har gjort Say Anything.
Yes.
Är det en av Cameron Crowes bästa filmer?
Nej. Visst var det han som gjorde Almost Famous?
Mm.
Den är ju
är det en darling för dig också?
Nej, inte på samma sätt som det brukar vara för folk i vår generation. Det är ju objektivt en väldigt bra film.
Nu är det där att prata objektivt
igen. Ja, men det är ju, alltså, den är ingen darling och
den är erkänd.
Ja, men liksom, jag hoppade aldrig på liksom the hype train med den. Jag såg den långt efter alla andra. Så jag missade liksom mycket av charmen med den, tror jag.
Mm.
Men den är ju väldigt bra.
Den är väldigt bra, ja. Och vi har väl också bestämt att vi ska prata musikfilmer längre fram.
Mm.
Kan det hända att vi snuddar vid den.
Ja. Skulle du ta tillbaka en tjej som håller en boombox ovanför sitt huvud och spela det utanför ditt fönster, eller skulle du göra som Diane Court och bara vända dig om i sängen?
Jag skulle så ta tillbaka henne, eller honom.
Alltså på alltså, dirr, eller hur?
Alltså det är ju så snyggt gjort.
Mm.
Jag blir lite förbannad över att jag inte har gjort det själv. Faktiskt. För att det är en sån ikonisk grej att göra. Och, alltså,
och sen... den låten är ju så fantastisk också. Herregud. Ja. Och hans ansiktsuttryck när han håller den där så här. It's amazing.
Okej, men då får du förklara för mig. För jag ser ingenting amazing i hans ansiktsuttryck.
Jo, men det finns liksom, vad fan heter det? En envetenhet i blicken som man har. Och okay. Han är liksom beredd att stå där hur länge som helst. Fast man ser att boomboxen är tung. Och han bara, nej, jag ska hålla den här ovanför mitt huvud. Det är ju asjobbigt att hålla saker ovanför huvudet sådär.
Ja.
Och den låten är ju ganska lång.
Det kan inte ha varit många omtagningar.
så jag tänker, ja, nej, det är bara jag hade tagit tillbaka honom direkt. Fast jag hade nog inte gjort slut med honom heller in the first place. Du får ursäkta att jag pratar jättemycket blandad engelska, men jag har hängt med amerikaner idag och australiensare och kanadiker igår. Så det är så här,
vart har du varit?
Jag har faktiskt varit ute och varit social för en gångs
skull. Det är så out of place mot för, ja, den begränsade information jag känner till om dig.
Jag vet.
Kanadiker, amerikaner och australiensare.
Mm. Och holländare också.
Och holländare.
Ja.
Det är helt okej att det slänger med engelska ord dock. Jag tycker det är en del av det svenska språket numera.
Okej, okay. Men jag tycker att det är extra mycket idag och det kanske blir superirriterande.
Inte för min del.
Okej. Okay. För när jag åkte taxi hem i natt så frågade jag taxichauffören, så varför pratar du engelska med mig? Och jag bara, förlåt. Jag är fortfarande inne i det här.
Ja, herregud. Ska vi gå vidare till plats 3?
Ja.
Vad hittar vi där?
Vi hittar Some Kind of Wonderful där.
Mm. John Hughes var en stor grej.
Ja.
På 80-talet. Det här är väl en av hans mindre, jag vet inte framgångsrik, men alltså en av hans mindre kända filmer.
Ja, precis. Och jag bad ju dig kolla den för att den är underskattad i mitt tycke. Och du verkar ju hålla med eftersom att den hamnar på listan.
Jag håller verkligen med. Alltså yes. Den här tog mig, ja, alltså en annan film som vi har sett är Pretty in Pink.
Mm.
Som han också har skrivit men inte regisserat, tror jag.
Mm.
Men det här är i stort sett samma film fast med omvända könsroller.
Ja.
Och ett bättre slut.
Ja.
För att slutet på Pretty in Pink är inte så bra.
Nej, men de hade slutet på Pretty in Pink gjordes om.
Ja, men det har jag läst
i också, originalslutet faktiskt. Så blir hon ju tillsammans med Ducky. Men ja, det testade för dåligt. Så de gjorde om det.
Just det där, att man testar på en publik och går på det som är mest... Alltså, jag hatar det.
Ja, det är inte okej.
Alltså, all den här kreativa visionen försvinner ju ut genom fönstret i och med det.
Mm.
Jag blev förvånad också för att... Alltså, många av de här filmerna följer ju samma mall.
Mm.
Och det gör ju den här också. Det leder en... Liksom, det är inte att de ska gå ut till high school. Men det leder ändå upp till en, jag tror det är en fredag eller en lördag kväll.
Ja.
Där allting händer. Men både vägen dit och sen själva fredag eller lördag kvällen, den är lite annorlunda.
Mm.
Och lite mer grounded i verkligheten på något vis, känns det som.
Precis. Men här ser man ju liksom vissa tendenser. Om man inte tänker på Watts utan på den andra tjejen som jag inte kommer ihåg vad hon heter nu. Att hon är väldigt lik. Alltså det finns liksom liknande drag på de tjejer, på de här finare tjejerna.
På Amanda?
Ja.
Aha.
På de finare tjejerna så finns det liksom gemensamma, ja men, utseende drag.
Så är det.
Ja. Jag tror att det är där ditt hora Madonna-komplex går.
Kanske, jag vet inte. Men alltså, det är någonting med att de har en... Det kanske handlar bara att man hade bättre smink på 80-talet. Att det inte såg lika plastigt ut. Jag vet inte.
Nej, jag tänker mig så här. Bara ansiktsdrag. Hår. Ja. Om man liknande frisyr.
Ja. Och luft. Alltså luft är en röd tråd. Nu får du följa med mig lite här. Men okay. Alltså, de har ju mycket luft i håret. Det är liksom stora frisyrer, både killarna och tjejerna. I like it. Alltså,
the higher the hair, the closer to God. Som man brukar säga.
I nästan alla filmer på våran topp 5 dessutom så finns det alltid ett parti där liksom, det känns som att det är så mycket miljö så att man bara känner vilken frisk luft som finns där.
Ja.
Det är någonting med fotot och det är någonting med att filma naturen ur en suburban miljö.
Mm.
Jag gillar det. Musiken som är skitbra genom alla filmer.
Ja.
Ja, min koppling till 80-talet tidigare handlar mycket om hair metal. För att jag är liksom varit en hårdrockskille.
Jaha.
Och jag inser i och med det att jag har gått miste om så fruktansvärt mycket 80-talspop som är så fruktansvärt bra idag.
Det har du verkligen.
Ja. Och lyssnar man på den musiken också så finns det jättemycket luft i den. Det är ekon och stora ljud och liksom mycket...
blåsinstrument.
Ja, ja, ja. Så att luft är en röd tråd, hävdar jag.
Ja, jag håller med.
Some Kind of Wonderful var en väldigt positiv överraskning för min egen del.
Jag hade hoppats att den skulle vara det.
Och, alltså, jag förstår inte riktigt varför den inte har fått ett större genomslag, men kan det vara att den kom sent?
Kan vara, kan...
Eller att den saknade riktiga... För att tittar du på de tre huvudpersonerna så har ingen av dem riktigt etablerat sig efter det.
Nej.
Medan Brat Pack-gänget som gjorde sig kända i en annan film vi ska prata om lite senare... Ja. De lyckades ju ändå ta sig vidare sen, de allra flesta.
Men jag tror ändå att världen har liksom upptäckt typ Mary Stuart Masterson efteråt. För så här, om du tänker på typ Halt and Catch Fire, så är den kvinnliga huvudrollen där. Hon är typ Mary Stuart Masterson i Some Kind of Wonderful, upp i dagen verkligen. Hon är aslikarna. Och den utspelar sig ju också på 80-talet. Så det känns så här. Det känns fint. Det blir lite så här, I understand that reference. Och man blir så nöjd.
På tal om att se sig själv i filmen. Vem är du?
Ja, men det är klart att jag är Watts, hallå.
Är det?
Ja. Klart att jag är.
Jag tror också att jag är Watts, eller Ducky, eller vem du nu vill tänka det
vara. Men du vill inte vara Ducky, du vill vara Watts.
Jo, alltså jag har ju spelat trummor också, så det ligger ju närmare i tiden. Men jag tror, min personlighet är nog mer Ducky. Jag ska inte säga att mitt utseende är närmare Watts.
Alltså han har ju grym stil, Ducky, ändå.
Ja.
Alltså han klär sig ju fantastiskt.
Ja, och det är väl han peacockar, så att säga. Men jag tror alla som har minnet kvar från tonåren kan ändå relatera till att obesvarad kärlek är det väl vad
ja,
det handlar
om. Ja, såklart. Hela tiden.
Och det är verkligen en stark känsla ändå.
Det är ju därför vi listar den så högt.
Jo, där, men jag tycker också film, alltså det har en jättefin scen i den här filmen när, alltså dialogen med pappan. Nu kan det hända att mina father issues kommer in igen.
Nej, jag tycker inte alls det, för John Hughes skriver jättebra papper.
Det kanske
av någon anledning.
Ja.
För pappan berör mig jättemycket också.
Ja.
Och jag har inga där issues. Eller jag har några, men inte jättestora.
Just det bråket som de har innan dejten, så att säga.
Mm.
Det är starkt. Men ändå inte så här jobbigt på något vis. Utan vettiga personer beter sig vettigt. Och det är inte så vanligt i film.
Nej, alltså, jag tycker att det är vanligt i John Hughes-filmer. Att han får alltid liksom igenom det här mänskliga. Alltid. Det blir alltid supermänskligt och... Ja, men man bara, ja, så där skulle jag också reagera. Eller, det där skulle jag kunna säga. Eller liksom, det känns aldrig konstlat.
Nej, det är en bra casting på pappan också.
Mm.
Som jag inte har sett det så mycket annat. Däremot, vad heter han? Han heter Hardy Jens. Vet varför jag kände igen honom?
Nej.
För att jag nästan tvångsmässigt har tittat på säkert 5 säsonger One Tree Hill. där han är med som värsta good guyen. Så det var så konstigt att se en som en riktig jävla douche i den här filmen.
Ja, det blir en annorlunda vändning liksom.
Ja, verkligen. Och x antal år senare också.
Okej,
nu börjar vi närma oss toppen.
Ja. Och nästa får du presentera, för jag vet att den ligger dig varmt.
Ja, det här är ju min film. Här har vi ju The Karate Kid. Den fantastiska The Karate Kid. Och då pratar vi alltså om 80-talsfilmen, inte Jaden Smith. Som jag faktiskt inte ska bajsa på, för den är inte så dålig. Men den, här, den är ju ingenting emot för den här.
Nej.
Du, men, du såg den nyligen nu?
Ja, jag såg den bara häromdagen. Så kom den då. och jag tänkte, för du har ju nämnt så här tidigare att du tyckte att tjejen var så fräsch.
Mm.
Men jag tyckte hon såg jättegammal ut.
Jo.
Nu när jag såg om den.
Jo, och det gör hon.
Herregud, vad gammal hon ser ut.
Elizabeth Shue heter hon ju. Hon, eller Shue.
Mm.
Hon ser likadan ut idag. Så det kan ju vara med, ha med det att göra också.
Okej.
Hon är med i Back to the Future-filmen också.
Och, ja, det är hon ju.
Och hon är med i Living Las Vegas också.
Uh-huh.
Så hon lyckades ju verkligen etablera sig. För det här var en av hennes första roller, om jag inte minns helt fel.
Jaha.
Så.
Ja, du har nog bättre koll på henne än vad jag har.
Ja, men det som det finns, hon gör ett bra jobb och jag tycker hon är väldigt vacker. Och hon beter sig också vettigt och säger ifrån. Och det här handlar det också om klass. Så, återigen det här jävla temat. Och,
precis.
Också skitbra musik.
Alltså det måste ju ha skrivits uppsatser om detta. Alltså klasskildringar i 80-talsfilmer och jag måste hitta dem för jag vill läsa det.
Men alltså det är väl inte bara under 80-talet. Tittar du på OC till exempel.
Mm.
Det handlar ju också bara om klass. Och nämnda Beverly Hills och Melrose Place, det handlar väl också om klass egentligen. Alltså Sunset jävla Beach handlar väl om klass.
Nej, inte på samma sätt. Det finns ju alltid en övertydlighet liksom här. Alltså okej, att det finns i DOC, men alltså det är ju alltså genom 80-talsfilmer så var det ju med hela tiden. Nu är det ju mer liksom ett flavor pack typ.
Fair enough.
I drama.
Fair enough. Men du håller med mig ändå om att filmen är bättre än sitt, för det känns i alla fall, vi som är födda under 80-talet, det känns som att vi såg Karate Kid när vi var liten och såg det som, alltså jag kan ju se hur den är appealing till en 12-årig Anders också.
Mm.
Men den är ju verkligen appealing för en 32-årig Anders.
Ja, och jag blev ju så jävla chockad. Jag sa ju det till dig när jag hade sett den. Bara, hallå! Jag hade helt glömt bort hur tragisk backstory Mr. Miyagi har.
Ja, ja, visst.
Det är ju helt fruktansvärt.
Och den scenen när han sitter och, gud, tearjerking så det sjunger om det.
Ja, alltså, det måste bli en Mr. Miyagi-film.
Tyvärr är ju Pat Morita död numera.
Ja, men det går väl att göra ändå.
Man kan hitta
de gör ju remakes.
För att det är där jag tror det är jag är rädd för. Att Pat Morita var så stark som Mr. Miyagi. Och han är ju den viktigaste karaktären i filmen egentligen. Visst, Daniel-san.
Mm.
Alltså Ralph Macchio. Han gör ett jättebra jobb. Och han, det skulle kunna gå så fel med fel skådis i den här rollen, men det är mycket hans förtjänst också att filmen når de höjden de når.
Mm.
Men utan Mr. Miyagi så finns ju inte filmen.
Nej.
Det går ju liksom inte. Och det är väl det jag är rädd för, att om man skulle göra en remake och göra en yngre Mr. Miyagi så skulle man bara fucka upp snarare än någonting annat.
Ja, men hur kan man fucka upp någonting som har en så bra grund? Så här, bara, jag åker och slåss i andra världskriget. Samtidigt så dör min fru i barnsäng i ett liksom amerikanskt koncentrationsläger.
Aha.
Det är liksom, det är drama for days.
Ja, det är heavy. Jag tycker det fina är ju där att där får man ju lägga ihop pusslet själv sen. Varför har Mr. Miyagi så många bilar? Varför är alla amerikanska?
Ja.
Varför är han där han är och varför gör han det han gör?
Mm.
Det är ju det fina. Jag håller inte med dig. Jag tycker inte, alltså, skulle det komma en remake eller en prequel så att säga som handlade om Mr. Miyagi, så skulle det bara sabba snarare.
Okej. Okej.
För att den scenen,
jag tänker inte bajsa på dina liksom tonårsdrömmar, men det hade varit intressant.
Jo, det hade det.
För det är ju en betydligt intressantare historia än liksom, jag måste slåss.
Fast det är inte liksom det heller. Att, alltså, Mr. Miyagi lär ju Daniel-san.
Ja, det är ju för att han inte ska behöva slåss.
Ja, det är så fint.
Ja.
Det är jättefint. Jag blir så glad.
Måste du hämta en näsduk?
Ja, nästan. Alltså, jag sitter med allvarligt med tårar i ögonen. För att det är de här små sakerna i den här filmen. Så när Mr. Miyagi ger Daniel bilen.
Ja.
Och så bara vill han säga nej. Och hur han förklarar att han skulle bli sårad om han sa nej.
Mm.
Det är någonting där som knäcker mig lite grann.
Ja.
Sen är det alltså karategrejen i det hela. Mm. Det är ju bara en extra, ett extra körsbär uppe på det. För att det är, jag tycker ju om kampsport. Det.
Men jag säger, inte för att jag har så stor koll på kampsport. Mm. Men får man sparka folk i ansiktet när man kör karate?
Ja.
För det reagerar jag på. Jag bara, what? Can they do that? Det känns som ett regelbrott.
Nej, du får ju reglerna förklarade om än väldigt hastigt. Att du, allting ovanför midjan är en poäng. Jag tror det är extra poäng för huvudet också dessutom. Men du ska ju markera dina slag, du ska inte fullfölja dem. Men det är ju en film.
Ja, det ser ju ut att göra ont.
Ja, jo. En liten sidnotis också att i UFC, i och med att i våran demo för, så breakade jag nyheten för dig. Att jag följer med. Det finns
you
en,
know this shit.
Det finns en fighter där som heter Mashida.
Mm-hmm.
Han kallas The Karate Kid.
Mm-hmm.
Och i en fight mot en legendar som heter Randy Couture. På den största inomhusgalan som UFC har arrangerat så lyckas han med en crane kick.
Oj.
Det är så fantastiskt. Och knockar han rakt av på det. Alltså det.
Så det är inte ljug?
Nej, det är inte ljug. No can defend. Det är liksom the crane kick. Det är ju fantastiskt.
Okej. Vad roligt. Jag trodde bara att det var hittepå.
Jag vill verkligen ha en tavla från när han står där på stranden själv. Och träna crane kick på den här pelaren. Där snackar vi snyggt foto också.
Men alltså, ja, det är jättefint. När han står på båten och tränar också, ja, är också jättefint.
Ja. Just när det är någonting progression. Det är snudd på montage, men när han liksom går ut och tränar själv.
Mm.
För han fattar ju, alltså, det är ju också en grej att han lurar Daniel att han gör massa shores bara.
Mm.
Målar fänset. Nu snackar vi svenska.
Staketet.
Precis. Wax on, wax off och så vidare.
Yeah.
Innan vi går in på våran toppplacering, Elin, så har vi några bubblare.
Yes.
5 stycken till antalet. Vi ska nämna dem i förbifarten mer.
Ja. Yeah.
Let's hear it.
Ska vi börja med Lucas?
Oj, ja. Det kan vi göra. Det tycker jag är roligt.
Yeah.
Lucas var en film jag såg när jag var väldigt ung.
Ja.
Jag säger oftast 12 år när jag pratar om tiden när jag var ung. Jag tror jag var yngre än så, för jag vet att jag gick på typ mellanstadiet.
Mm.
Den här filmen förstörde mig lite grann för att jag kunde relatera till Lucas. Inte för att jag var i att jag var avancerad, så att säga. Att jag gick en klass över vad jag skulle
samla på insekter.
Nej, inte det heller. Men någonstans med att vara lite sen i utvecklingen kunde jag relatera till. Och jag tyckte ju då. För det jag måste förklara det. Det är lite det vad Lucas handlar om. Det handlar om en pojke som går någon klass över vad han egentligen ska gå, för att han är lite han är smart liksom. Blir kär i en tjej som flyttar in i närheten av honom. Och jag tycker ju någonstans att han fortfarande får falska inviter om att de är ett par.
Det får han ju inte alls det.
Fast det är ju hjärtskärande när han blir liksom bortprioriterad.
Nej, men det är så här, han fattar ju själv att hon är intresserad av honom. Hon ser ju hur han tittar på honom. Det är ju övertydligt typ.
Ja, och den hon tittar på är ju Charlie Sheen. Det är,
ja,
det är
så roligt. En snäll Charlie Sheen.
En snäll, ung, snygg Charlie Sheen.
Ja.
Helvete vad snygg han är här.
Ja, alltså när de är där i tvättrummet.
Ja.
Det är väldigt erotiskt och relaterbart samtidigt. Ja, liksom.
Precis, för att den är inte Hollywoodfierad, utan den är ganska jordnära den här.
Precis, man kan liksom, man känner spänningen för att man har varit i liknande situationer, så man kan relatera till det väldigt mycket.
Yes.
Liksom.
Yes.
Så det var fint. Och jag tyckte ju om hon tjejen, för hon är ju med i Goonies.
Ja, just det. Winona Ryder är med också.
Winona Ryder är med i den konstigaste castingen någonsin. För hon spelar en bandgeek som är kär i den här konstiga Lucas. Och han är inte intresserad av henne överhuvudtaget. Så hon är en nobbad bandgeek. Winona Ryder, alltså. Världens vackraste kvinna.
Det är typ 3 olika plotlines samtidigt i den här filmen, känns det som. Men jag gillar den. Men det är mycket hjärta, inte så mycket hjärna. Alltså filmen, Det är fortfarande läckert när de är ute och åker i en kabbad bil i natten.
Mm, det är nice.
Så, men det har ju slow clap i slutet och det är lite väl cheesy på sina håll.
Ja, det är det.
Nästa bubblaren är Pretty in Pink.
Yes.
Nämnde tidigare.
Ja, John Hughes.
Det här är väl John Hughes uppföljare på genombrottsfilmen? Eller har jag fel?
Jag har ingen aning faktiskt.
Jag tror.
Jag vet inte vilken ordning de är.
Ja, den kom ju efter, alltså vi måste ju, The Breakfast Club.
Ja.
Den kom ju efter den i alla fall.
Ja, det gjorde den väl. Men jag har liksom ingen aning om hur den kommer i förhållande till 16 Candles och Some Kind of Wonderful och liksom sånt.
Some Kind of Wonderful kom året efter.
Okej. Okay.
För det här är 86 på Pretty in Pink. Det är ju precis samma sak där att John Hughes har ju skrivit den, men det är inte han som regisserar den.
Mm.
Fan vad synd att slutet skrevs om.
Mm.
Men då fick han ju sin twist där istället i Some Kind of Wonderful.
Ja, det blev en gör om, gör rätt grej.
Mm. Molly Ringwald.
Ja.
Fruktansvärt vacker.
Verkligen.
Alltså det är plågsamt hur vacker hon är.
Ja.
För det här är inte heller någon sån här fejkad vackerhet, utan det här är...
Men hon ser ju speciell ut liksom.
Ja, men hon har ju...
Men jag tror inte att någon skulle kalla henne något annat än vacker. Fastän hon inte liksom är en klassisk skönhet så.
Nej, men hon är klassisk. Hon är inte klassisk, men hon har ju unika attribut som tillsammans, alltså summan blir någonting vackert.
Precis, precis.
Hon var ju med också i Breakfast Club och så Pretty in Pink, men vad hände sen?
Hon var med i 16 Candles också.
Ja, just det. Ja, den har inte jag sett.
Okej.
Jag tror inte jag sett
den. Sen så gjorde hon väl bara... Hon var ju med i The Brat Pack. Men hon försökte väl distansera sig efter det. Hon insåg väl att det var rätt skadligt. Och jag tror att hon bara levde som en vanlig människa väldigt länge. Och så nu har hon börjat skådespela igen på senare år.
Hon är bra i alla fall. Hon är, förutom att vara vacker, så är hon ju också duktig skådespelare, tycker jag. I de här två filmerna i alla fall. Jag köper verkligen hennes ängslighet. Som är lite hennes grej.
Mm.
Och det är, alltså, det är det som är tonårsfilmen så intressant också. För att det kräver ganska... trovärdiga prestationer i och med att spela en tonåring. Alltså det är en sak att spela en person som sitter i fängelse eller en polis eller någonting sånt, men en tonåring, alla har ju varit tonåring om de inte fortfarande är där liksom. Och alla kan, men,
och det hjälper ju till liksom i Hughes bra manus också, för han kan ju skriva tonåringar.
Precis, det är en bra match där.
Mm.
Nästa bubblare är Can't Buy Me Love.
Ja. En klassiker.
Ja, och den här känns som att det är den som är närmast som liksom att stå att knacka på topp femen, känner jag. För lite som jag sa till dig här innan, att jag hade inte sett den här förut, men jag har ju sett den här förut.
Ja.
Receptet är ju oerhört bekant.
Precis.
Att ja, men, antingen så är det en vadslagning, eller så är det att någon köper in någonting, eller så man skyller någon en tjänst. Men
eller att man låtsas att man är någonting annat.
Precis.
Eller whatever.
Precis, men tillfällig popularitet.
Mm.
Så. Det som jag gör att inte köper den här filmen lika mycket, det är ju att han är ju för snygg för att vara...
Va?
Jo, men han är ju jättesnygg. Redan innan transformeringen.
Nej, men han är ju snygg nu när hans ansikte har fått åldra lite. Men han ser ju lite konstig ut i kampen. Alltså.
Nej.
Han har lite så här John Lennon-kvaliteter. Men John Lennon var ju en acquired taste. Lite, kan jag känna.
För när han drar backslicken och pimpar till sig, då är han ju bara äcklig. Men jag tycker han är genuint fin när han sitter där och klipper gräsmattan.
Ja, men han har typ för små ögon för sitt ansikte på något vis. Förlåt. Jag är så ytlig.
För Patrick Dempsey heter han väl?
Ja.
Om det är, jo, men det är han. Det är en sån här man som man skulle skicka iväg till utomjordingarna för att förklara hur den perfekta mannen ser ut.
Nej, men ge dig.
Ja, men det är det väl?
Nej.
Varför inte?
Ah. Nej, men han är ju väldigt alldaglig.
Jo, men det är lite av approachen också. Att han är just alldaglig.
Han är ju inte vacker.
Men det är inte någon millimeter av han som inte ser bra ut.
Jag skulle säga att det finns fler låt. Ja, han kanske bara inte är min kopp te, men alltså, han ser ju okej ut. Det gör han. Ja. Han är absolut inte ful.
Nej.
Men han är inte så snygg alltså. Fast jag är ju liksom, jag har ju följt Grey's Anatomy.
Mm.
Och jag tycker ju inte om honom där.
Det kan ha med det att göra.
Kan ha med det att göra. Kan ha det.
Men återigen, ganska, alltså det märks ändå att han kan skådespela.
Ja.
Vilket gör filmen, alltså det skänker filmen värde på något vis.
Ja. Hon känns ju rätt ointressant dock.
Visst gör hon det?
Ja. Vilket är lite tråkigt.
Ja.
Fast det kanske bara för att hon är skriven dåligt, jag vet inte.
Och visst är det, vad heter lillebrorsan? Är det Seth Green? Visst fan? Jo, det är han med fan Seth Green.
Jo, det är det, det är det.
Kände igen han, vet du, den lilla dryga fanskapet.
Mm. Och gud, jag glömde ju säga det i Lucas, så är ju Jeremy Piven med som en liksom...
Han ser gammal redan där. Jock.
Ja.
Han är även med i Say Anything.
Är han det?
Jajamän, han är en av dem som sitter mot stängslet där och bara såhär, brudar en skitscenen.
Ja, Jeremy Piven. Jeremy Piven, vad gör du? Ja, ja.
Men han har väl alltid hängt ihop med John Cusack lite halvt sådär. Jag
har aldrig gjort den kopplingen alltså.
Jag för mig att, för när jag och Emily träffades så tittade vi väldigt mycket på Entourage. Och Emily har alltid gillat John Cusack. Så hon började, liksom hon snubblade över den informationen någonstans. Jag för mig att de är så här, de har bott tillsammans en gång i tiden och att de fortfarande hänger och umgås.
Alltså Cusack och Piven, eller?
Ja, precis. Nästa på tur.
Ja.
Ferris Bueller's Day Off heter den väl, va?
Eller Fira med Ferris, som den heter på svenska.
Gud, ja. Det här är din film, mer än min, ska jag säga.
Ja, nej men jag gillar den. Jag gillar musikalnummer. Jag gillar liksom, han satt i tid. Jag gillar att han bryter fjärde väggen. Och han är charmig. Hans tjej är snygg. Hans kompis är relaterbar.
Han är inte så charmig dock.
Jo, det är han ju. Alltså han är ju ett bortskämt as. Men han kommer ju undan med det för att han är så charmig. Ja. Tycker jag.
Jag håller inte med.
Nej.
Men jag gillar musikalnumret. Jag gillar verkligen det. Vi har ju ett intro där vi har olika citat. Och det kan hända att vi kommer byta intro. Det kan hända att vi kommer byta citat framöver. Men det är vad vi kör med just nu.
Yes.
Jag tänkte ju klippa in det här från ECA som summerar det så bra, att det är så skönt att det bara så helt spontant utan anledning bara droppar in ett musikalnummer.
Precis.
Vilket gör den här filmen lite punkig nästan.
Ja, precis. Punkigt är ordet som bull.
sista bubblaren.
Sista bubblaren.
The Risky Business.
Yes.
Nu har vi Tom Cruise igen.
Ja.
Hatar han här också?
Inte lika mycket, men ganska mycket. Det är liksom alla som har på sig solglasögon inomhus är dumma i huvudet.
Nej, nej. Det, nej, 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 det, nej. Jag har varit förvånad över hur, alltså den är ju lite sexig i den här filmen. Och då syftar jag inte till den här klassiska dansa omkring i kalsonger och skjorta scenen.
Det är ju sjukt sexigt.
Är det där?
Nej.
Nej, jag vet inte.
Kanske. Ja.
Nej, men alltså hela tonen osar sex och musiken är jättebra och hon, alltså ja, vad heter hon på riktigt? Rebecca De Mornay.
Rebecca De Mornay. Och jag tycker att hon är så läskig bara. Det är någonting med hennes ögon, de är alldeles för ljusa och liksom. Nej, jag är skadad av handen som gungar vaggan. Förlåt.
För det var inte där jag kände igen henne ifrån. Vet du vart ifrån jag känner igen henne?
Nej.
Hon är med i Disneys De Tre Musketörerna. Med bland annat Charlie Sheen och Kiefer Sutherland och dem.
Ja.
Och hon spelar...
Vem är hon där?
Hon är den här lönnmördartjejen som Kiefer Sutherlands karaktär har haft ihop det med innan. Och hon har korsett och jätteupptryckta tuttar i den filmen. Så jag tyckte hon var jätteläcker när jag var 12 år, som sagt.
Jag kan se det.
Sexscenen som uppstod mellan Tom Cruise och henne i Risky Business.
Uh-huh.
Det var en sån här, jag var helt säker på att det var en dröm. Och sen bara fortsatte filmen och jag bara, fan vad coolt. Ja, men det är alltså filmen som är överraskad. Det är inte så jävla vanligt längre.
Vi är luttrade nu.
Sen vet jag inte om sexscenen i sig är så bra. Däremot Love on a Real Tray-scenen tycker jag väldigt mycket om.
Mm.
Den är verkligen het.
Ja, yeah, it's okay.
Den låten, Love on a Real Train, framförs ju av artisten eller bandet Tangerine Dream.
Mm.
Och just den här specifika låten är en stor inspiration till en specifik låt i soundtracket till spelet Mass Effect.
Ja.
Sci-fi epos. Mm. Det är min absoluta favoritspelserie. Hur den är, hör du de två låtarna back to back så hör du verkligen att man nästan har stulit.
Mm.
Men ja, det får man väl göra ibland.
Ja, man får inspireras.
Där var våra bubblare.
Yes.
Vilken är då nummer ett, Elin?
Det är ju den självklara ettan. Alltid.
Du, den började, alltså när vi började lista upp filmerna så var ju den här nummer ett i mitt huvud.
Ja, min med.
Sen kan jag liksom någonstans känna att jag känner mer för The Karate Kid.
Mm.
Men om vi nu ska prata objektivitet.
Ja.
The Breakfast Club.
Ja.
Den här ringar in tonårsfilmen på ett mer pricksäkert sätt.
Ja, det gör den.
Intressant att den... Jag vet inte, jag skickar ju ett avsnitt av Retro till dig.
Fan, jag har glömt att se.
Okej, men vad bra. Då kan jag stjäla citat därifrån helt oblikt.
Ja. Jag ska tro att du är så här sjukt smart.
Ja, precis. Nej, men det är en tjej där som berättade att hon såg den här när hon var ung och blev kär i alla killar och så var någon nöjesredaktör på någon tidning eller någonting sånt.
Mm.
Hon säger det att den här filmen, de rör sig ingenstans, men som personer och individer så är de helt andra personer från när filmen börjar och när filmen slutar.
Precis.
Och det är verkligen snyggt.
Mm. Och det är liksom, varannanstans har du fått se ungdomar få prata så mycket som de gör i den filmen.
Ja, och som ungdomar
pratar.
Om sina
känslor.
Precis,
liksom.
Precis. Jag är ju också, jag har ju en liten sån här favoritskådespelare från när jag var ung. Det var ofta Charlie Sheen, det var ofta Emilio Estevez.
Mm.
För att jag såg Young Guns med farsan och tyckte att det var den coolaste karaktären ever, Billy the Kid.
Är jag John Bender alltså, forever.
Judd Nelson heter han på riktigt.
Ja.
Är han aktiv fortfarande? Ja, det är han.
Han var ju med i Suddenly Susan, den här komediserien med hon Brooke Shields.
Ja, just det.
Han spelar ju chefen där.
Mm.
Och han åldras väl tycker jag alltså.
Ja, fast det är ju här han är hunkigt snygg.
Ja, han är så jäkla snygg här.
Ja.
Alltså, jag vet inte om det är trenchcoaten eller vad fan det nu är, men någonting
det är det. Mystiken runt om honom som gör det, tänker jag.
Och den här explosiviteten.
Ja. Och
alltså Bart Simpson måste ju vara baserad på honom.
det är ju också den lite utnötta genren, att den här farliga killen som är snäll egentligen. Men det finns lyckligtvis mer substans i hans karaktär här.
Ja.
Och i alla karaktärer.
Ja.
Även the weird chick.
Precis.
Som verkligen är weird.
Ja. Fast det enda dåliga i den filmen är att hon får en makeover. Det känns väldigt konstigt.
Mm.
På något vis.
Mm. Men det var alltså det som gör Breakfast att den är bäst också. Det är väl att ingen hade gjort något sånt här. Alltså den är ju först någonstans.
Mm.
Och jag tror att John Hughes hade inte kunnat gjort resterande filmer som jag pratat om i det här avsnittet om det inte vore för The Breakfast Club.
Nej.
Och en film som utspelar sig i en väldigt isolerad miljö, en väldigt liksom inte realistisk tidsram men ändå close to it.
Mm.
Alltså det är väl en förmiddag som vi upplever på en och en halv timme.
Precis.
Så det är coolt.
Ja.
Och det är en fantastiskt bra film.
Ja.
Och med det så börjar vi bli klar med våran lista.
Yes.
Känns det okej?
Okay? Det känns verkligen okej.
Okay. Kan du skriva under på den här listan liksom?
100%.
Oh, shit. Nu tog en sån konstpaus där så jag var osäker.
Ja, men det är ju för att jag är bakis och trög.
Ja, det ska bli intressant då att se om du kan skriva under på nästa veckas lista.
Ja, för du ska ju på läxa då.
Nu är det första hemläxan, Elin. Vad ska jag plugga till nästa fredag?
One Direction.
Ja, det är så konstigt. Men jag gillar det. Jag gillar det. Det låter som att du också gillar det.
Ja, det här kommer bli så jävla roligt.
Varför One Direction, Elin?
För att de spelar i Göteborg nästa vecka och jag ska gå och se dem. Och alltså, jag blev ju insugen i hela det fandomet och deras musik lite mot min vilja eller så här, utan att jag märkte att det hände först.
Oj.
Det är liksom...
Men det är det bästa sättet att bli insugen i någonting, att man liksom bara dras med.
Ja, det var så här, min syrra hon brukar skicka länkar, bara titta så söta de är och så här, den här låten är väl snärtig och jag bara, ja det är det väl. Och så sen så bara slog det om helt. Så bara ändå så bara, jag fattar nu. Och, ja.
Så min hemläxa går ut på att jag ska plugga One Direction helt enkelt.
Ja, du ska lyssna på deras musik och så kommer jag be dig vara vattendelare i en frågeställning som jag måste få veta om jag är galen eller inte.
Ja, och så ska vi också lista deras fem bästa låtar till nästa vecka.
Ja, precis.
Och allra största trolighet så kommer vi också spela den musiken.
Mm. Så att ni också kan dras med.
Precis.
In the madness.
Precis. Folk som har lyssnat på mina podcasts innan vet ju att jag gärna gör sådana här musikavsnitt. Och jag vet att de är inte för alla. Men de kommer hända i den här podden och de kommer hända relativt ofta. Men vi ska försöka sprida ut dem så gott det går. Yes. Och jag tänker mig att nu jag går med på den här läxan så borde det vara min tur att ge läxan nästa gång.
Ja, absolut.
Att det är en pendlande liksom, turordning.
Precis. Mm.
Men då så.
Mycket rimligt. Ja.
Då tackar vi för den här veckan.
Det gör vi.
Sen vi spelade in senast så har vi en hemsida numera.
Det har vi.
Den kan man ju besöka och lämna en kommentar som vissa har gjort redan.
Ja, vad roligt.
Tack för den feedbacken och fortsätt gärna med feedback. Vi ska försöka ta till oss så gott det går. Men ni hittar oss på topp5podcast.se.
Yes.
Man kan ju också prenumerera på den här podcasten. Då kan man göra det antingen via iTunes eller via RSS. Och länkar finns på nämnda hemsida.
Ja.
Och vi har väl
och
också
finns på Facebook också.
Precis, vi har till och med en Facebook. Med över 100 likes första veckan. Det var coolt.
Well done.
Ja, eller hur?
Ja.
Lite så här pat on back.
Ja.
Vi har ju fortfarande inte figured out hur vi ska avsluta de här avsnitten.
Nej.
Vad sägs som att vi avslutar det på samma sätt som Breakfast Club avslutar filmen?
Men när vi är i luften.
Jag tänkte snarare på låten, men vill du slänga upp, vill du slänga upp näven också så kan vi göra det.
Ja, det blir en reflex till den låten.
Ja, det är bra. Ha det gott, Elin.
Ja, detsamma. My way.